Men fan vilket bra avsnitt det blev förra veckan. Grymt bra jobbat allihop.
Ja, det känns verkligen som att vi täckte alla liksom, alla hål på ett bra sätt.
Ja, ja men alltså också den här nya ledningen om vi jämför med hur podden leddes innan. Där det liksom inte var, det var spretigt. Nu finns det liksom en tydlig struktur.
Ja, exakt. Mm. Verkligen. Alltså verkligen skitbra.
Och, så vi har nått nya höjder
med. Vi var ju väldigt svåra motståndare att prata om liksom förra veckan. Vi hade liksom många tuffa ämnen som vi inte bemötte på ett helt bra sätt. Ja, alltså det är ju typ de tuffaste ämnen man kan prata om egentligen.
Ja.
Och vi löste det ändå på ett jävligt bra sätt.
Ja, verkligen, verkligen. Vissa skulle säga att det är de alltså världens svåraste ämnen. Ja. De absolut svåraste. Ja. I alla fall de senaste 4 åren.
Ja, det är vi kunde, att vi klarade
vi, det. Ja, vi bollade upp det helt starkt och höll det liksom så här. Ja, men vi var ju övertag på ämnena nästan hela matchen.
Och sen tyckte jag det var jättebra här liksom, att Therese kom in de sista 20 minuterna här.
Ja, ja. Verkligen.
Alltså så här, Therese är ju liksom en av de kanske mest spännande poddtalangerna som finns i världen. Hon hade en jättefin poddsäsong 2019.
Ja, 20. Verkligen.
Alltså jättefin.
Och en framtid här som liksom... Det kommer ju gå otroligt.
Ja, men alltså att hon har varit med Viasat och nu i SVT, det är ju ingen slump.
Nej.
Men vi, Therese, tycker att det är bäst att du kommer in här då bara de sista 20 minuterna.
För att det är liksom om du är med hela vägen, det blir så jävla...
Det tar ju ett tag att komma in i det, vi behöver ju sätta strukturerna. Så, alltså det kan ju bli lite spretigt.
Vilket där. Jävla skämt. Ytterligare ett bevis. Inkompetenta personer på fel positioner som kväver Kick and Rush.
Kicken Rush tillbaka, Sportexpressens podd om Premier League med mig, Joakim Rydström.
Det är podden. Det här är bland det bästa vi har sett.
Åh, gud, herregud. Rydström heter jag ju då egentligen. Men jag hette Johansson förut. Det är väldigt svårt här med att läsa.
Ja, men Rydström och Johansson är inte likt heller. Det finns, ingen heter Rydström. Det är som om du har flyttat till USA och bott där i 50 år.
Rydström.
Ja, men då till slut bara så här, nej, men nu säger alla Rydström, så då säger jag också det.
Precis, vi flyttade till Minnesota för en massa år sedan där vi har landat.
Det var otroligt.
Ja, här i studion har vi i alla fall, som ni hör, fullt hus. Therese Strömberg är här. Välkommen.
Tack, tack.
Ja, Petter Land igen.
Jajamän.
Och Pontus Weinemo.
Välkomna.
Det känns som att säsongen precis tog slut. Men på lördag drar det igång igen. Så att... Vi kommer förstås att prata en hel del om att säsongen kommer komma igång igen, och vi tror om den. Men, sen sist vi sågs har två ämnen här. Phil Foden och Mason Greenwood har blivit fotograferade på Snapchat av tjejer.
Filmade till och med.
Fotograferade på Snapchat. Wow, alltså din boomer aura blir ju inte.
Boomer.
Jag älskar det.
Alla kids går runt med de här små fotoapparaterna i sina, och de tar foton på Snapchat.
Jag hade tänkt använda metaforen blankt papper för en grej här, för att det är ett blankt blad, men insåg att det kommer ingen förstå vad det betyder.
Nej.
De har blivit filmade på Snapchat av de tjejer som de bjudit med till sitt hotellrum på Island. Och samtidigt så har Newcastle presenterat Callum Wilson. Vilken av de här två ämnena vill ni börja med? Newcastle eller engelska landslaget?
Vi måste ju prata om engelska landslaget, eller?
Jaha.
Ja. Står ju hur besviken Therese blir.
Jag kan vänta med Callum Wilson.
Ja, man sparar det bästa till sist, tänker jag.
Mm-hmm. Pontus, du säger också landslaget, va?
Älton så kvittar det faktiskt. Vi har en timme på oss, så det känns som att vi kommer kunna avhandla båda ämnena.
Men jag tycker det här med att spara det bästa till sist lät bäst. Så vi väntar med Callum Wilson en liten stund. Så ger jag
utslaget okay, rösten här.
Vi börjar däremot med... Phil Foden och Mason Greenwood, som det verkar finnas Snapchat-filmer på dem.
Ja, så jag har sett.
Ja, du har sett dem.
Ja.
Ja, så att det liksom, vi kan säga att det är verkligen så att det är de finns.
Ja, ja, ja. Och det är, liksom, och det är bekräftat av Gareth Southgate.
Ja.
Och både Manchester United och Manchester City har gått ut och fördömt sina egna spelare. Framförallt City, väldigt hårda ordalag. Att de är mycket besvikna på Phil Fodens tvåbarnspappans. Eller förlåt, enbarnspappan men tvåårig son. Ja. Det är det här med City-spelare.
Hur många ungar?
Ja, exakt. Ja. Nu är det 3 på Kevin De Bruyne och en på Phil Foden, vad jag vet.
Ja, nej, men de hade i alla fall gjort en internationell debut båda två. En från start, en på bänken. Och efter det så har de träffat tjejer på hotellrummet, vilket då bröt mot reglerna av självkarantän.
Ja, Islands väldigt hårda karantänregler också, ska sägas.
Och ska sägas att tjejerna är devastated över att filmen läckt ut och vill inte att spelarna, citat, ska hamna i trubbel. Men de har ju hamnat i trubbel uppenbarligen. Så vad säger vi om det här?
det är väl bra att de hamnar i trubbel, att det kommer ut, tycker jag. Framförallt att man bryter mot coronareglerna, att man verkligen sätter sig. Det är också ett problem som finns med fotbollsspelare överlag, tycker jag, att de är väldigt privilegierade i samhället i stort och ser sig ofta sitta över vissa regler som andra människor måste leva efter. Mm. Och att de tycker nog inte att det är något problem egentligen att de plockar upp två tjejer till hotellrummet, men medan andra människor som är där på semester eller om man bor där förmodligen inte skulle göra det. Mm. Men fotbollsspelare har ofta en sån, framförallt unga brittiska fotbollsspelare har en tendens att sätta sig själv lite grann över lagen ofta. Vilket jag har sett framförallt nu under corona. Mm. Det finns såklart vanliga människor som inte är fotbollsspelare som gör det också. Men de här förebilderna hamnar väldigt ofta i den här typen av trubbel.
Men det blir också så här, man blir också irriterad på att nu har ju Island, jag har absolut ingen koll på Islands coronaregler överhuvudtaget, men ni berättade för mig att det är hårda regler där. Men också så är det ju hårda regler från UEFA just nu när man ska spela de här Nations League-matcherna och det här. Alltså det har vi ju sett i Sverige också. Och det blir också så här, det är ju respektlöst mot hela världen i princip på grund av att det är pandemi. Men det blir också så här lite respektlöst mot att man ändå har tagit fram de här reglerna och det är de här reglerna som gäller för att vi överhuvudtaget ska kunna spela fotboll. Alltså alla minns hur tråkigt det var i våras när det inte var fotboll. Mm. Måste ni hålla på att bryta mot reglerna och riskera att, nu kommer ju inte så här att två engelska landslagsspelare gör något dumt, kommer ju inte göra att de bara så här, då blir det ingen Nations League. Men,
det vore inte roligt. Okay,
men, men liksom i längden så är det ju det som är risken. Mm. Att om man hela tiden, för nu finns det ju som sagt, de här reglerna finns ju för att det överhuvudtaget ska kunna spelas fotboll. Det är så här kan vi göra det på absolut säkrast sätt, har man ju på något sätt räknat ut. Och det gör det bara så som det ska göras då, jag fattar inte.
Ja, men det är det som är, det är inte de här två, den här händelsen är, alltså, enskild kommer ju liksom inte sprida vidare pandemin så att det får ta fart igen i världen, förmodligen. Om inte de åker
också
hem.
Också intressant om det skulle göra det.
Ja, men det, jag tycker att det finns någonting med den här förebildsgrejen också. Att de unga brittiska fotbollsspelare ofta hamnar i den här typen av situationer, tycker jag är, det är problematiskt. För att det de bör liksom lära sig, även om de här är unga killar liksom. Och så sen att Phil Foden är småbarnspappa och sådär, det behöver inte betyda någonting heller. Mason Greenwood gjorde för övrigt slut med sin tjej i maj, så där har vi liksom, någon gång varit där hälsat på Mason Greenwood och Phil Foden bara bodde i det rummet.
Faktum är att det har kommit precis nu, läste jag på dv.is, den isländska tidningen, att det var en kvinna som var där för att träffa Mason Greenwood, den andra kvinnan var på väg hem men vände när Phil Foden berättat för Mason Greenwood att han var intresserad av att träffa den här andra kvinnan. Enligt DVs uppgifter. Det ska också sägas att just det här, det är ju många, vad jag har sett i alla fall, jag har ju många, jag följer på City Twitter, som kör ursäkten Boys Will Be Boys. Gareth Southgate.
Nej,
men alltså, men detta är ju liksom, detta är inte nödvändigtvis journalister eller egentligen liksom beslutsfattare, utan det är liksom
fans. Mm.
Kevin Fuck United på Twitter som säger att Boys
Will Be Boys. Nej, inte Kevin Fuck United.
Han har alltid varit en sanningssägare tidigare. Ja, Kevin Fuck United.
Han har varit en stor förebild för många.
Men Gareth Southgate bemötte faktiskt detta på sin presskonferens han höll nu i Köpenhamn inför Englands möte med Danmark, att så här, att han adresserar just där, ja, de är unga, men hela världen hanterar den här pandemin och vi har ett ansvar att utkräva oavsett vilken ålder du är i. Och det är ju faktiskt väldigt sant. Så att även Gareth Southgate bemötte det här Boys Will Be Boys från Kevin Fuck United och resten av engelska.
Ja, det är ju liksom den frågan som är lite problematiskt, att man bör i den situationen de är i, alltså i den otroligt privilegierade situationen de är i, så bör de ha mer respekt för reglerna och följa det liksom noggrannare. Jag tycker att det är, det blir verkligen, ja, det tycker inte riktigt att det här är okej.
Nej, det är faktiskt glädjande att se att klubbarna, både United och City, för det ska ju sägas att de här två spelarna har ju ett otroligt symbolvärde för både United och City, och det finns ju ett symbolvärde även i det engelska landslaget. Detta skulle vara en ny, spännande, ung engelsk generation, de två liksom stora, två av de stora, vad ska man säga, posterboysen för detta. Sen visar de sig vara Harry Maguire, slåss på Mykonos, idioter, även de. Men det är starkt, tycker jag, av klubbarna att gå ut och fördöma engelska landslaget, att tydligt ta avstånd och skicka hem dem. För då visar de att det inte är okej. Okay.
Liksom problemet
inte...
är att det alltid händer igen. Och det, så här, även om de offentligt går och fördömer det, hur tas det här om hand om inom klubbarna och i landslaget? För jag minns när några år sedan när Adam Lallana och Jordan Henderson åkte mitt under en landslagssamling och sitter på St. George's Park och de tar bilen ner till Brighton och går på strippklubb. Och Adam Lallana sänker ett helare vodka liksom. Jordan Henderson är ju teetotal, va? Så han drack ingenting. Mm-hmm. Han drack cola, tror jag, om jag inte minns fel.
Han är vad då, sa du?
Teetotal. Helnykterist. Den kanske jag hade kunnat förklara.
Jag har aldrig hört det.
Nej, alltså, jag tyckte det lät som en sån här amerikansk urinvånare.
Ja.
Nej, men han är nykterist. Och sådär. Men
då satt han och tittade på när Lallana svepte ett helt.
Han satt nog och kollade på annat om de var på en strippklubb.
Ja, okej, fair enough, ja.
Men sen, alltså, jag ska säga det här var många år sedan, jag minns inte exakt hur det var, men den här typen av stories är liksom återkommande. Det är Kyle Walker som tar en prostituerade till sitt hus under pandemi. Det är liksom, det är hela tiden de här problemen, och det är hela tiden fördöms av klubbarna, fördöms av landslaget, men ändå händer de här sakerna hela tiden. Sen ska vi inte jämföra det här med att ta upp tjejer till hotell rummet med att plocka hem prostituerade eller gå på strippklubb kanske, men det är ändå de här problematiska situationerna, de hamnar i dem ganska ofta, och det fördöms.
Ja, det är väl också så här boys will be boys. Ja, och det är liksom, folk försöker härleda det till hela tiden.
Ja, och det liksom händer och gång på gång, och det fördöms och fördöms och fördöms, men det händer liksom inget. Det blir liksom inte, det känns som att det krävs något större värdegrundsarbete i den engelska fotbollen. Jag kan inte så mycket om svensk fotboll, men jag ser inte det här hända i svenska landslaget. Det var väl liksom när Melberg, Zlatan och Chippen var ute och söp 06 liksom. Ja. Det senaste jag kan komma på att det har hänt något problematiskt liksom fritiden. Sen nu har jag inte jag världens bästa koll på svensk fotboll. Det ska gudarna veta. Men det känns som att Sverige är mycket bättre på det här med värdegrundsarbete, och att det är faktiskt någonting som engelsk fotboll har att jobba på ganska mycket.
Mm. Men det där är väl grejen med alltid, skulle jag säga. Med vad det än är för problem inom nu är det fotboll vi pratar om, det händer säkert i andra delar av samhället också, men just det här som du säger, att det inte följs upp eller att man inte egentligen gör någonting. Det är ju samma sak, vi har haft en diskussion till exempel med så här, rasism på läktarna till exempel, att så här, det är ju jättebra att man liksom, att man går ut och säger våran klubb står inte bakom det här, men sen då? Mm. Alltså det är ju exakt samma liksom princip här, att man egentligen inte tar tag i det, man bara berättar att det här tyckte jag var dåligt.
Vi får se vad som händer framöver där. Det är ju som du sa, Pontus, att det finns ganska mycket värdegrundsarbete att göra, minst sagt. Vi går vidare till Callum Wilson som går till Newcastle från Bournemouth för 20 miljoner pund. Verkar även som han för över Jamal Lewis från Norwich för 13 miljoner pund. Newcastles värvningsstrategi sommaren 2020, vad får den för betyg?
Alltså så här långt? 9 av 10.
Alltså hur känner jag, kör vi med en 10-skala?
Ja, det undrar jag också. Vart jobbar du någonstans?
4,5 av 5.
Aha, så 4,5 getingar. Ja.
Vilken del av getingar?
Den bakre. Alltid den bakre. Så att det blir sting i betyget.
Oj, 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 oj. Nu är du tillbaka på det. Välkommen. 4,5 säger du.
Callum Wilson får dessutom bara 20 miljoner pund.
Otroligt.
Bevisad målskytt i Premier League-sammanhang. Många år tycker jag egentligen för bra nivå för Bournemouth. Newcastle tycker jag känns som ett så jäkla optimalt steg. Sovande jätte liksom i vad klubben kan vara.
Ja, det är ju verkligen en uppgradering på Dwight Gale. Så det skriker
gud,
om det.
Gud, liksom. Ja. Och Joel Linton.
Ja, men Joel Linton är ju en annan typ av, alltså, jag tänker mer snarare liksom den profilen på spelare. Mm. Så känns det som att ja, men nu slipper de slänga in Dwight Gale för att Joel Linton inte kan göra mål. För då kan de ha Callum Wilson där istället som gör Dwight Gales jobb, ja. Och mål.
Min dröm är ju att det ska vara en slags 4-3-3 med Andy Carroll och Joel Linton som så här ytterforward som de bara ska skicka crossbollar som nickar ner till Callum Wilson.
Det här är ju en taktisk grej som vi inte har sett i fotbollen. Nej. Jävligt kul.
Jo, alltså, grejen är att vi som är lite äldre kan minnas det norska landslagets flopass. Som egentligen bara gick ut på att skicka en riktigt lång crossboll mot Jostein Flo, Tor André Flos bror, eller kusin, minns inte, som var typ höger mittfältare, som bara var ett gigantiskt fyrtorn som skallade ner på djupledslöpande Tor André Flo. Det var liksom hela Drillos, tror jag det var, upplägg. Så att egentligen
passen kom också från målvakten på den tiden.
Ja, eller vänsterback, minns
ja,
inte.
Vänsterback, ja. Mm.
Men det är min dröm i alla fall. Jag vill också säga att förutom...
Jävla starka drömmar du har ändå.
Ja, men
jag
alltså,
drömmer om andra saker.
Spänn bågen, sa min mamma till mig när jag var liten, Petter. Våga dröm, så kanske en gång du får verkligen se någonting.
Mm, kul.
Vad säger du om det här, Therese?
Jag är superglad såklart. Mm.
Varför är du superglad för dig?
För jag gillar Callum Wilson och jag vill att han ska spela i Premier League, så annars vill inte jag kolla på Premier League, annars vill inte jag vara med i den här podden.
Det är ett bra skäl, jag gillar det.
Så där vet, vi har ju faktiskt chippat in 20% av övergångssumman.
Exakt.
Det var för att vi ska kunna ha kvar Therese i podden.
Det kommer komma fram precis som så här, AIK har lånat pengar och IFK Göteborg har haft så här externa finansiärer. Vi är liksom Newcastles externa finansiär i det här.
Mm. Mm. Vi har ett kryphål i Bonniers ekonomi och skickade över det.
Vi har ju tagit 10% vidareförsäljningsklausul sen, så när han går för 500 miljarder till Real Madrid, så jävlar blir den här podden rik.
Då snackar vi.
Då får vi se hur det går.
Det ska bara tilläggas i, förutom Callum Wilson i Newcastles fall, så snackas det Jamal Lewis från Norwich. Liverpool var ju där och luskade, och de var det av en anledning. Mm. Jeff Hendrick från Burnley. Tycker jag faktiskt är helt okej. Jag tycker Newcastle, Ryan Fraser snackas det också om ju.
Ja, men han verkar ju bestämt sig för Newcastle nu när Callum Wilson gick dit, för att de tydligen är poolish.
Ja, och
Callum Wilson-effekten.
Ja.
Och det här är ju spelare som går rakt in i Newcastle 11, förbättrar dem avsevärt.
Ja, Ryan Fraser är Matt Ritchie gånger tre typ.
Ja, exakt.
Förra säsongen, eller 2018-2019, då var ju Ryan Fraser och Callum Wilson det paret liksom som tillsammans gjorde flest poäng i ligan. Typ så här, ja, men då är Sané Sterling, tror jag det var, som hade, ja, men det var passning eller assist och målskytt, den kombinationen, men så här, slog, eller inte Sané Sterling, kanske var Sterling Aguero.
Ja, skulle gissa på det,
ja, förmodligen
också.
Men att det var liksom, det är ändå en superkross att Ryan Fraser och Callum Wilson gjorde liksom så här, typ 8 mål tillsammans mer än vad de gjorde, så.
Mm.
Det är ju ett jätte, det är ju ett kapabelt par, va.
Yes, innan vi går vidare, Petter, du hade ett citat, eller du hade citat planerat, nu gör jag citationstecken i luften här, en grej om att PL-profiler pratar som man tänker.
Ja, eller
vill du ha den, eller ska vi hoppa vidare?
Nej, jag har den, och vi ska ta den liksom ganska snabbt, men det handlar egentligen om att jag har sett ett klipp. Jag såg det i helgen.
Var det på det här Snapchat då? Eller?
Nej, det var inte Snapchat. Och jag tänkte bara så här, gud, jag har aldrig hört den här mannen prata. Men han pratar fan exakt som jag tänker mig att han skulle prata. Och sen började jag tänka, prata inte fotbollsprofiler ofta som man tänker att de ska prata. Och detta ska jag försöka på ett...
Är det där du ska leda bevis nu?
Detta ska jag leda bevis. Vi börjar, Virgil van Dijk. Lång, stilig. Mörk. Man tänker att han pratar ungefär så här.
It was a perfect, you know, way of playing to get used to the Premier League already.
Ja,
precis, så har man ju tänkt att Virgil van Dijk
pratar, så jag visste att
han pratar. Ja, men det är också så här,
han har en fin röst, det har han.
Han har mycket alltså med mörk bariton, han ser, han pratar verkligen som han, alltså den stiliga, långa, välvuxna kan liksom så här, ja. Och som Wenger är ju exakt likadan, den här kultiverade franska kan.
I would say when you speak about Messi and Ronaldo, we think as well that for a while in Europe you had Ribéry and Robin as well were absolutely dominant and
Och också lite indignerad hela tiden.
Ja.
Som man bara kan vara om man är fransman i England på något
sätt. Exakt. Pep Guardiolas har aldrig varit så mycket den här spanska filosofgalningen som när han i dokumentären All or Nothing säger play with courage.
I know your qualities there. I know you are talented players. But to become a top, top team, you have to learn to play football with courage.
Och det är det, liksom. Mm. Och det där, sen så har jag även då, detta är bara som en pytteliten sidospaning, hyfsat, eller jättebra Premier League-mittfältare med fin högerfot. Lite gällstämma. Vi har Kevin De Bruynes berömda...
Let me talk!
När han vill skrika på domaren, men hindras av David Silva och Fernandinho. Let me talk! Det går upp lite, hjält. Steven Gerrard har det lite också.
I was lucky at Liverpool having Carragher, because Carragher was a voice and he was a noise and...
you know, he'd encourage people vocally. He'd also have a go, a bit like the Roy Keane situation, yeah. trying to provoke people.
Mm. Hans tonläge, han har, lite han just, har inga toppar, inga dalar.
Lite just att de har i Skausen, så har de ju, alla pratar nasalt.
Lite just. Jag är inte intresserad av din input, utan detta bara leder bevis.
Nej, och så det är original, studion, just,
the original mittfältare med fin högerfot, Hjelton.
Playing for AC Milan, I stepped back and just heard the pop and felt down and the foot was all floppy and I realized I'd done my Achilles tendon.
Tack David Beckham i David Letterman. Också kort sidospår innan jag hörde faktiskt Messi prata för första gången i mitt liv. Jag hörde hans röst nu när han pratade med ESPN. Har ni hört Messi prata?
Någon gång tror jag att jag kan ha gjort det, men han pratar ju väldigt sällan.
Ja,
han ställer ju aldrig upp på liksom intervjuer. Han pratar väldigt sällan i liksom TV eller någon liksom.
Nej, exakt. Jag tänkte
rolig,
på det.
Rolig fråga. Jag har fan aldrig hört
det. Nej. Och jag noterar det, och han pratar precis som han har tänkt sig.
Necesera para poder meter la que tuvimos ocasiones y más allá de del arbitraje también que fue.
Lite som en tönt, eller hur?
Ja, men det visste man ju. Som om man är 40 år äldre man är.
Det visste man ju. Man visste att han skulle prata som en tönt. Men nu, ni ska få bara gissa vem detta, efter allt jag har sagt. För detta är liksom klippet som fick mig att bara, åh jävlar. Vem är det som pratar här?
Yeah, a few strange ones. Don't know Regic, so I've got a good relationship with Gareth. I can't believe Tarky's not in the squad. That's almost a coupon buster for me. Dwight McNeil, not in the 21s. Played every game of last season. Not even one of the young players of the year, I believe. Not even
no,
a nominee.
You're right. Didn't make
I've played
that
every game in a Premier League season in a side that finished 10th. So.
Det var min gissning också.
Det är inte Steve Bruce. Det är ju ännu givnare än så, såklart.
McNeil, not in the 21s. Played every game of last season. Not even one of the young players of the year.
Sean Dyche.
Ja, det är klart det är Sean Dyche som pratar som Sean Dyche. Det är klart det är Sean Dyche som pratar som Sean Dyche. Bara lyssna på liksom, hur han inleder det här igen.
Yeah, a few strange ones. Don't know Regic, so I've got a good relationship.
Det låter verkligen som en... Han låter som en Harry Potter-karaktär.
Alltså det är som att en pirat blev tränare. Alltså en otroligt central engelsk pirat blev tränare för ett lag. Och det var bara det jag ville. Det här klippet var för bra för att inte spela upp. Mm. Så att, ja, det var det.
Det var ändå ganska bra gissat av oss.
Ja, ja. Tycker jag.
Men det är dåligt att det tog tre gissningar ändå. Han säger alltså att han blir förvånad av att James Tarkowski inte var med i truppen. That's almost a coupon buster for me. Men det är bara att han uttalar coupon buster for me. Förlåt. Det här var bara väldigt, jag tyckte det var väldigt kul.
Ja, men det hade något.
En bumper här eller någonting.
Ja, jag tycker vi lämnar, vi behöver inte ha någon bumper. Jag tycker vi låter det stå för vad det var och sen så kör vi vidare. Så här, vi har gjort en Premier League-bilaga. Och det är nästa ämne. Vi har alltså lämnat Petters tidigare ämne och kommit in på ett nytt. Ni får gärna leta upp och läsa bilagan. Hur får man tag på den förresten?
Jag tror man köper den i butik.
Jag tror också det.
Eller så kan man också beställa den på nätet, så kommer den hem i brevlådan.
Ja. Alla de alternativen är möjliga. Hör av er om ni har några frågor.
Ja, alltså all information finns på hemsidan. Och det går att mejla sporten@expressen.se också.
Om man så mejla mig på pontus.vin@expressen.se.
Gör gärna det.
Pontus kommer hjälpa.
Mejla absolut inte mig, vad ni än gör.
Mejla inte mig för jag ska snart bli föräldraledig. Så här. Och plus att jag dessutom frågar om man får tag på den. Så det kanske, jag hittar mitt ex på redaktionen. Pontus, du har läst bilagan redan.
Ja, det stämmer bra.
Och du har en del synpunkter på vad de här två andra versionerna har skrivit i den.
Ja, men i helgen,
så det är där vi kommer köra på helt enkelt. Så.
I helgen är det ju lika start, va?
Mm.
Dra igång allting. Och jag har laddat upp den här helgen. Som det var liksom träningsmatch. Liverpool krossade Blackpool med 7-2. Låg under med 2-0 ju för sig. Vilket ju får lite flashbacks till säsongen 2010-2011. När Liverpool också låg under med 2-0 mot Blackpool på Anfield.
Mm.
Då förlorade Liverpool med 2-1. Men nu vänder vi till 7-2.
Och då, berätta mer om hur bra Liverpool är.
Tänkte ta nästa 10 minuter om det. Nej, men jag har nu bara gått igenom den här bilagan och fokuserat specifikt på vad Therese och Petter har skrivit.
Mm-hmm.
Vilket är så här, ja, men som jag vet att Petter har satt hälften av alla spelarbetyg, så jag har kunnat välja ut några där som jag tyckte var, det här var fan sinnessjukt. Och jag vet att han har också skrivit lagdelsbetygen för hälften av lagen och med kommentarer, så det har jag kunnat lista ut. Så det kanske är lite mer övervikt med kritik mot Petter här.
Jag har även gjort de 25 hetaste.
Ja, det kommer vi med på. Men jag tänkte börja med att båda ni alltså plockar Raheem Sterling som skyttekung på 25 mål. Det är väl ändå lite... Att han ska vara skytteliga vinnare med 25 mål. Det är väl lite anmärkningsvärt.
Ja, men alltså Raheem Sterling...
Har jag skrivit att han kommer göra 25 mål?
Nej, men han vill skytteliga när du har skrivit.
Ja.
Ja, Petter skrev 25 mål.
Mm-hmm. Okej.
Okay. Men det är förmodligen fler som du tippar att Timo Werner skulle göra 23. Men det kommer vi in på sen.
Okej, okay, jag börjar med att förklara mig. Mm. Sterling gjorde 20 ligamål den här säsongen. Och då kan ju alla som har följt Sterling under hela säsongen säga att han hade en objektivt jävligt usel period mellan typ oktober och coronanedstängning. Och om han är usel halva säsongen och gör 20 mål, tänk då vad han gör när han är bra. Ett City som kommer att fungera bättre den här säsongen än förra också luktar faktiskt skytteliga seger, därför att det sprids ut mer i Liverpool mellan Mané, Firmino och Salah, framförallt Firmino för att han aldrig har mål på Anfield. Harry Kane kommer att fortsätta vara skadad, Aguero lika så, kommer också spridas ut i United mellan Martial, Rashford och Greenwood. Så att Sterling.
Vad är det för försvar, Therese?
Jag tycker inte att jag ska behöva försvara det här överhuvudtaget. Nej. Varför skulle han inte kunna vinna skytteligan? Det är väl en superrimlig gissning att Raheem Sterling kan vinna en skytteliga i den engelska högsta divisionen.
Jag tror att alla han kommer göra.
Jag älskar att du går på offensiven. Alltså, det är så här. Han som ställer frågorna är en idiot.
Mm. Det är ungefär den inställningen man har när man svarar på frågorna i det här magasinet också, i och med att det är Noah Bachner som har ställt alla frågor.
Just det.
Så det är liksom, det är den ingångskänslan jag har, vem som än någonsin ställer frågor till mig framöver om någonting här i livet.
Ja. Ingångsvärdet är att ställa aldrig en fråga, Therese.
Exakt.
Okej, okay. Ja, men det är bra, det gillar vi.
Ja, men jag har en till gemensam grej här, och det har ju med Timo Werner då att göra. Och Therese då, som tror att Timo Werner kommer göra 23 mål, och Petter som säger, nej, han gör nog inte mer än 13, för han kommer spela som en winger. Mm. Har ni för, hur kommer det sig att, vem av er är egentligen som är dum i huvudet?
Nej, det är han som ställer frågan.
Exakt, jag trodde att det var att vi redan hade gjort klart med det.
Vill du börja denna, Therese?
Vad hade jag skrivit? 23 mål sa du att jag hade skrivit. Ja, det är ju inte supertroligt egentligen. Men... Det är ju inte det. Men det är också så här, jag tycker alltid att man, det är så jävla tråkigt att gå in och vara den som är så här, nej, och så ska han akklimatisera sig och sen ska han göra det här och det här och det här. Snubben gjorde typ så 40 mål förra säsongen. Alltså varför skulle han inte kunna göra över 20 mål i Premier League?
Och Petter tror att han kan göra 13 och spela winger.
Ja, det är ju också ganska sjukt. Nej, alltså så här. Jag tror absolut att han kommer att göra mycket mål. Och jag tror inte att han, det här kommer jag ju få äta upp om ett halvår. Men jag tror inte att han kommer behöva världens längsta akklimatiseringsperiod heller. Alltså jag tror att det är lite så här med, det finns de spelarna som bara är tillräckligt bra för att klara av att spela fotboll ungefär vart som helst. Sen att han gör så här 23 mål, det är klart att det är ett långskott att han ska göra så jävla många mål. Men jag tror absolut att han gör alla dagar i veckan mer än 16 mål.
Det är nästan att det luktar bett här. Men så här, Timo Werner kommer, alltså, är absolut en duglig fotbollsspelare. Jag är lite osäker på hur det här Chelsea kommer formera sig och hur de ska göra med Havertz, var de egentligen ska sätta honom. Och i mitt huvud så var jag så här, nej, men de sätter nog fan honom lite också som nia. Är min tanke. Ja, och så har de Ziyech, Pulisic och Werner liksom runt honom.
Tror inte att,
och försöker göra det som Liverpool har lyckats så väl med Firmino, som en slags ett nav som börjar högre upp i plan. Inte som en tia egentligen som högst upp på mittfältet, utan egentligen en nia som droppar ner. Att Havertz kan fungera så. Och sen så är det ju så här, Werner den här säsongen har 28 mål i Bundesliga. Helt otroligt. Innan dess 16, innan dess 13.
Ja, men han var ju 13 år innan dess också.
Innan dess 21.
Mm. Men jag kollade på det här nu. Alltså varför skulle de... Jag säger inte att det är omöjligt att de gör så som du säger. Men det låter ju också helt sinnessjukt att värva Timo Werner, som typ alla vill ha. Som är en striker. Som gör liksom, jag kollade nu, 34 mål och 13 assist på hela. Då är det ju alla...
All competitions.
Och sätta honom som en winger. Han har spelat, alltså, i Bundesliga enligt nu Transfermarkt 3-4 matcher ute på vänsterkanten. Annars så spelar han ju center forward.
Varför skulle Havertz spela ju mer som en typ, mer som en åtta än en nia?
Mm. Ja. Men så att jag tror att det är, jag har jättesvårt att se att man värvar Timo Werner och inte spelar honom som anfallare, alltså centralt.
Vad ska de göra Jiro och Abraham då?
Det är en bra fråga.
Ja, nej, men vi går vidare. Nu har vi rätt ut det här och det är ett bett på gång. Det är nu bett på 100 kronor till valfri organisation. Kick and Rush-organisationen. Från
måste bekosta den övergången där.
No.
Den som är närmast vinner helt enkelt. När säsongen är slut.
Ja. Kul. Och jag har bettat 13 och Therese har bettat 23.
Mm. Kul.
En annan corona fist bump.
Jag har en gemensam spaning. Det var lite kul när vi kom till Southampton på i magasinet.
Vad kul att det skulle bli kul.
Mm. Ja, det kanske man inte trodde. Men då kom frågan, hur hämtade de sig efter 0-9? Och Petter svarar, ja, det är helt sjukt att de lyckades med det. Jag har glömt bort 0-9. Och Therese svarar, jag vet inte fan hur det gick. För jag tänker på det minst en gång i veckan. Hur kan det vara så otroligt skilda värde att Petter har glömt bort att det blev 0-9? Och Therese tänker på det minst en gång i veckan.
Jag tror att det enklaste svaret till varför det har kunnat bli så är för att både jag och Petter överdriver som fan åt varsitt håll när vi svarar på den här frågan. Jag tror att det är liksom det bara den enklaste beskrivningen till hur det kunde bli så olika.
Alltså, jag tror att det var för att Leicester pissade bort sin säsong.
Så man att har liksom glömt att de var så bra där.
Man har glömt att de var bra för att de slutade som sådana totala förlorare. Så det är det som, och Southampton slutade ju inte som de förlorarna. Alltså, efter 0-9 tänkte man så här, okej, tack och adjö. Liksom, vad ska ni här och göra?
Men det är ju sjukt med 0-9, va? Ja. Jag hade typ också glömt bort det.
Men man har faktiskt glömt bort väldigt mycket av att... Alltså så här, förra säsongen var så otroligt lång. Och så här kände man ju redan i maj. Att så här, just det spelades ju fotboll för bara några månader sedan. Och det känns som att det var 10 år sedan. Så det känns som att väldigt mycket av... När man satte sig ner och skulle börja så här, sammanfatta förra säsongen. När den var slut för typ 2 timmar sedan. Då var man ju så här... Ja, vad hände ens den här säsongen? Mm.
Ja, det är lite sjukt att det var under förra säsongen som It's Rebecca Vardy-grejer. Då är de gemensamma klara. Men då har vi ändå rätt ut lite grann här. Ni är båda dumma i huvudet på Sterling. Ni är dumma i huvudet åt olika håll på Timo Werner och på 15-09.
Kul!
Men vad är det rätta på Timo Werner att han är anfallare och gör 18?
Ja, alltså
hur kan det vara så här? Det är Pontus hot take.
Jag
är bara moderator här, jag lägger inte in någon värdering.
Nej, du sa nyss bara att vi var dumma i huvudet. Det är väl en värdering.
Som moderator.
Som moderator inom citationstecken så måste man då säga. Du sa att de var
jätte... Väldigt objektiv här. Jag sa att ni var lika dumma i huvudet.
Fan, jag ska vara vidare än Olof Lunds Twitter när Chelsea börjar säsongen med Timo Werner på kanten. Oj.
Ja, men jag har en jag börjar här på listan som Petter har gjort. De 25 hetaste spelarna i Premier League.
Den var fin.
Där han alltså har fått in 5 Manchester United-spelare. Det är ju flest av alla lag på listan. Men det kanske sjukaste av allt är att alla 5 kommer före första Liverpool-spelare på listan.
Va?
Som ändå vann Premier League.
Jag får se listan.
Nu tar jag fram facit här.
Det är ungefär så här det är med det här magasinet. Varje gång någon säger att man har gjort, sagt, skrivit någonting i magasinet så tänker man, har jag?
Din första reaktion är bara, det är inte jag.
Nej, jag har absolut inte sagt att Timo Werner ska göra 3 mål. Jo, det har jag.
Vilken sida är det?
Nu bläddrar Petter i magasinet. Han tar upp magasinet. Vad är det du ser? Nu ser du din egen lista här som du då alltså inte minns.
Ja, men för i helvete. Det här är ju...
Vem är etta på listan?
Det är Kevin De Bruyne såklart. Världens bästa mittfältare.
City-spelare, oväntat.
Så här, det kanske man ska erkänna, men jag skickade ju in de här 25 namnen och sa, vi får ju självklart kasta om när Kai Havertz blir klar. Så han har aldrig blivit det. Så att det här är ju inte rätt ordning. Det här är ju bara ordningen jag skrev dem i.
Är det därför Bruno Fernandes är 2?
Ja.
Jag tyckte att det var ganska så här.
Ja, men det tycker jag inte är så konstigt. Han är ju ganska.
Nej, men jag tänkte så här, det var ganska, vi pratade i förbifarten förra veckan.
Men det finns ju ändå hetare spelare. Eller var det hetaste största stjärnor och hetaste spelare?
Hetaste spelarna. Det är också så här.
Det är ändå så här.
Din Henderson är ju före alla Liverpool-spelare till exempel.
Mm. Ja, det är alltså...
Vart någonstans ligger liksom Sterling på den här listan?
15.
Som liksom förmodligen är så här Premier Leagues absolut viktigaste spelare. Han måste ju liksom, vad tråkigt att det blev så här då.
Ajda.
Om ni kunde se det här så ser Petter ut som en människa som precis fick jättemycket huvudvärk.
Ja, det fick jag också.
Skönt att han mår inte bra.
Skönt att jag fick med Ferran Torres i alla fall.
Du fick också med Michel Antonio och skrev världens bästa spelare. Vilket ju för sig är med glimten i ögat. Men det var
West Ham riskerar nedflyttning, men då bestämde sig Antonio för att bli världens bästa spelare efter coronauppehållet. Prove, alltså säg att jag har fel. At me och säg att jag har fel där.
Det var bara
gör gärna det.
Däremot så också passande att Greenwood och Foden står bredvid varandra på den här listan. Att jag tänkte på dem efter Danny Ings.
Men nu, jag ska passa, nu när du ser den här listan så här efterhand, vilket var det absolut märkligaste platsen?
Ja, det är ju Dean Henderson på 10:e plats. Den är jävligt konstig. Men jag ville ha med en målvakt. Jag ville ha med en målvakt och det är ändå så att Dean Henderson det surras kring liksom ska han utmana det skea. Men jag tänkte ju på honom på typ så här plats 23 kanske.
Mm. Det var kul.
Alltså, ja. jag känner någonstans, det kan motiveras med De Bruyne på ettan.
Mm.
Det kan motiveras med Bruno Fernandes på tvåan.
Jag gillade Bruno Fernandes på tvåan.
Det kan, om man verkligen pushar, det motiveras med Christian Pulisic på trean.
Nej.
Ja, absolut. Jo, men det tycker jag absolut.
Sen, och Rashford på fyran också. Rashford borde nästan vara högre upp med tanke på den här nya aktionen för att hjälpa barn som svälter i England. Men sen började balla med Danny Ings, Greenwood, Foden. Sen kom, vem kom efter det?
På skilja på verk och person.
Aubameyang, Adama, Dean Henderson, Paul Pogba. Sen är Salah och Trent i efter varandra. Harry Kane, Sterling, Jordan Henderson. Två Henderson på listan.
Oh. Var det där i liksom Adama Traoré? Var det i samband med att det, den här... att det kom ut att de smörjer in hans armar med olja?
Ja.
För att ingen ska få tag i honom. Det enda jag tänkte när jag läste det var så här... vem fuck kan få tag i de där armarna ändå? Alltså de är större än mina lår. Det är ju ingen som bara kan dra ner honom i armen. Det är helt omöjligt.
Ja, men det är lätt att få tag på den. Men
nej, om du tar med båda händerna, eventuellt. Men inte med en hand.
Få ett gult kort, absolut.
Ja, exakt.
Ja, men vi kan gå vidare.
Men så här då. Ni ska se listan på 25 hetaste som bara 25 heta spelare.
Ja, jag tyckte det var...
de 25 hetaste... mm. Men inte nödvändigtvis är det någon.
Ja, nej, men jag ska säga, jag reagerade inte jättemycket på listan. Alltså, jag tyckte alltså, det var kul att det var fem United-spelare. Eller alla fem var liksom topp 13.
Ja, jag tror men, det topp 11.
Ja, men, och så. Men överlag så tänkte jag inte så mycket på det. Jag tänkte mest, det här är han, vilka han tycker är hetast. Det var ju rimliga spelare med på listan överlag.
Jag vill också säga att det här skickades ut till medarbetare för att kolla så här. Är det någon som tycker att något är konstigt? Och jag fick svaret bland annat. Två nya buffner. Ser bra ut.
Ja, och från mig. Men det var också det du skrev. Men vi ska såklart kasta om det när Kai Havertz blir klar.
Ja, men det är det jag förväntade mig.
Du får inte liksom gå direkt på att kritisera andra och skylla ifrån dig här.
Nej, alltså, nej. Alltså felet ligger ju hos
nej,
mig.
Nej, men. Lyssna nu. Nej, men.
Nej, och.
Och. Yes, and.
Felet ligger hos mig.
Ja, vi går vidare. Här har vi en rolig spaning som Therese gjorde. Om, man skulle säga tre ord om Billy Sharp. Och hennes flyttat jättemånga gånger. Och då tänker jag, ja men han har ju spelat i ganska många klubbar. Det är sant. Men han har spelat i Sheffield, Scunthorpe, Doncaster, Nottingham, alla inom radio av 5 mil. Så förmodligen har han inte flyttat, utan han har bott kvar hemma. Så det blir ändå satt på pottan för det dåliga geografiska kunnande av de brittiska öarna.
Ja, och det kan jag ju stå för, att jag har det dåliga geografiska kunnandet. Och så får jag be om ursäkt.
Man vet ju såklart att Sheffield och Doncaster ligger runt 5 mil.
Det är klart man vet. Så pinsamt.
Okej, riktigt smal spaning här då. Billy Sharp är Englands svar på Gabriel Altemark Wanneryr, om ni tar det namnet.
Aldrig talas om.
Han är alltså född i Älvängen i västra Sverige, hans juniorlag är Partille IF. Men här är alltså klubbarna han har representerat som senior. Jonsered, Ljungskile, Vårberg, Gais, Ljungskile, Vårberg, ÖIS. Så att han har också spelat fotboll på ganska hög nivå, men bara inom 031-området typ.
Mm. Ja, det är ju Billy Sharp, Sveriges Billy Sharp.
Sjukt att jag har Altemark Wanneryrs karriär någonstans.
Ja, det var faktiskt.
Men det är ändå 17 flyttar.
Ja, det är många flyttar.
Eller, det är ju helt
det är många klubbbyten, men ni kanske inte smittar.
Ah, det är liksom, det är en ren så här språklig diskussion.
Ja, ja, ja.
Det handlar inte om flyttar, det här är
bara, det här är bara för att allt annat har gjort så himla bra. Så att han hittade liksom ingenting annat. Samtidigt. Så han bara så, det är fel, ändå fel ordval skulle jag säga. Mm, fel ordval.
Samtidigt har han en lista på 25 spelare där alla är fel. Mm. Kvalitetsskillnader, Therese. Ja. Det är hårresande.
Jag har en liten till grej här på Petter faktiskt. Så,
vad kul att höra.
Håll i dig. När du kommer till Brighton, så här, så vad talar för Brighton? Då var det ju dels Graham Potter, men också att Aaron Moy är en klasslirare. Ska sägas att senaste, efter coronauppehållet så startade han ju, eller han snittade ungefär 40 minuter per match, varav två var på sin position. Så jag tror inte han kommer spela så mycket i Brighton den kommande säsongen.
Nej, och det är ju det som talar emot Brighton.
Ja, där fick du vändning. Det är bra. Då har vi en på Therese. Förlåt Peter.
Men det är
jag fick faktiskt uppdrag att jag skulle sätta.
Ja, det är helt rätt. Det är helt rätt, och det gjorde du.
Mm. Jag har också en kul spaning på Therese. I och för sig också lite så halvspråklig, eller kanske mer kritik mot hennes engagemang när hon skulle svara på de här frågorna till slut. För när det kom till frågor på alla tre uppflyttade lag, så vad talar emot det här laget? De har haft en lång säsong, kan det bli svårt att ställa om?
Nej, det är inte svaret på alla tre.
Du tog med det på alla tre nyuppflyttade. Fulham, Leeds och West Brom. Vad talar du emot det? Ja, de har nyss kommit från en lång säsong i Championship. Det kan bli svårt att orka med hela säsongen.
Alltså så här, ska jag vara helt ärlig. Det känns inte som att det är där jag har svarat på alla tre.
Ja. Vi tar fram facit en gång till. Den här
för jag vet att jag la till det på första sidan för de
Fulham. Förra säsongen var lång. Orkar man en till på en hög nivå så snabbt in på?
Det låter jättekonstigt om jag har svarat det här.
Det är jävligt starkt när Pontus har kritit sig själv i röven.
Nu ser han ju lite, nu ska vi se här. Pontus just nu ser ut som han eventuellt känner på sig eller inser.
Ja. Kan det vara så att jag...
Åh nej,
slog till lite.
Vad pinsamt.
Kan de filma detta?
Men på West Brom så var det faktiskt, de har haft en intensiv säsong och den kommer ganska direkt på.
Vad var det på Leeds då?
Leeds var inte någon. Men två av tre i alla fall. Och jag kände bara, orkar hon inte tänka så mycket mer. Att hon slänger bara till att, ja men det är
nej, men jag vet att jag skrev det jag skrev på Fulham. Det vet jag att jag skrev. Men sen så tror jag att det var det som anledningen. De som har magasinet och ser den här första sidan där vi har tippat tabellerna. Där är också så här, typ, den skrällen ser jag gärna komma. Och jag har ju alltid världens sämsta fantasi. Och då sa jag typ så här, skräll och skräll. Men det hade varit kul om något av de uppflyttade inte hade varit helt slutkörda och lyckats etablera sig i Premier League. Alltså så här, ändå ta en hyfsat hög position i. Och jag tror att när jag svarade det, då hade jag inte svarat någonting om att säsongen hade varit lång på... Så det kan hända att jag la till det... Alltså jag hade bara skrivit det på Fulham då. Mm. Och det kan hända att jag la till det då för att... jag vet inte varför, för att det slog mig när jag svarade på den frågan. Så att, och där måste jag säga på något lag. Och sen att jag la till det igen på West Brom då.
Men du tog ändå upp den grejen tre gånger i magasinet.
Ja, det gjorde jag.
Mm.
Men det är ju inte fel.
Nej, jag tyckte det var kul.
Ja.
Jag läste och kände igen mig.
Kul att jag kunde underhålla dig. Och kul att du ändå också hade fel.
Nu har vi en till grej.
Jag ska bara säga att jag motarbetar din tes och säger att Therese blev mindre engagerad. Men det du beskrev nu var att hon blev mer engagerad.
Ja, och det var ju en härlig... Du fick hon förklara det. Det var en härlig twist. Ja. Jag är bara moderator här. Vi har en sista spaning här från magasinet. Mm. Och jag vet att Petter kommer inte känna att det är så jobbigt med det här. För jag vet att det här är inte någonting som han har gjort fel. Men,
jag har inte gjort något fel hit.
Nej, men du har ju
sett fel nu.
Du har ju betygsatt Tottenhams trupp till exempel. Och där har Steven Bergwijn 5 getingar.
Känt från Twitter.
Och jag gick tillbaka och kollade vår konversation när vi skickade elverna trupperna mellan varandra. Då såg jag att du hade skrivit 3 eller 4 på honom. Så det är inte du som har satt en 5 på honom, gissar jag.
Nej, det är du inte.
Nej, men han har en 5 i vårt magasin.
Nej, du är upp till bevis, Steven.
Ja, men då får du ändå en förklaring här till varför du satte 5 getingar på Steven Bergwijn.
Ja, att jag inte gjorde det.
det är tryckfelsnisse som var framme, va?
Det är det. Men det kan också vara Nostradamus, vem var det? Skitsamma. Nostradamus, att vi ser in i framtiden. Steven Bergwijn, PFA Player of the Year.
Ja.
Så framtida Petter åker tillbaka hit, korrigerade till en 5.
Jag fick en tidsresa i mitt liv. Och det var för att berätta för mig själv att sätta en 5 på Steven Bergwijn i Premier League-bilagen.
Men överlag så det hade väldigt, väldigt svårt att hitta saker att gnälla på. Väldigt bra jobbat, hörni.
Kul. Tack.
Tack.
Vi ska gå igenom lite grann vad vi tror om den kommande säsongen. Och nu sitter Petter och bläddrar i magasinet igen, för att jag sa under pausen här att jag ska fråga er,
vem vinner ligan? Vilka kommer gå till Europa och vilka åker ur? Och den första kommentaren jag fick höra in från, vad har vi nu tippat?
Ja, jag måste också dubbelkolla, ja, jag har säkert ändrat mig sen dess.
Jag såg bara Europa, jag har ingen aning vilka jag har tippat att åka ur, men där går jag på feeling.
Ja, men det var så att säga, låt det här bli en kreativ diskussion, det vill säga, vem vinner? Vi kan börja den ändå. Vem kommer vinna ligan?
Liverpool Football Club.
Jag har sagt Manchester United. Nej, men nej!
Vad så står i magasinet nödvändigtvis inte ens för skrivit brev.
Åh, vilken järnblödning här också.
Manchester City säger du.
Ja, så jag trodde att den skulle komma i inspelning. Men ja, Manchester City säger jag ju såklart. Inte United.
Jo, men jag tror att Liverpool vinner. Men det tar ju emot att säga det, va?
Ja, det är verkligen jobbigt.
Inte mycket ord om det. Men,
jag vill inte jinxa det här såklart.
Nej, det är sant. Det är klassisk Liverpool-grej att inte jinxa. Men om man säger lite mer kreativt kring liksom toppen då, vilka kommer bli Europa-platserna?
Alltså framförallt så, eller så här, kommer bli. Det är väl ingen så här vild gissning att Chelsea ska vara högt upp. Trea, tror jag säkert att vi alla skulle säga att de borde vara.
Mm.
Men det som blir väldigt intressant om man ska prata toppen med Chelsea, det är ju den här typen av press på sig som de går in i den här säsongen med, den är ju någonting annat, om man säger så. De värvningarna som de har gjort, hur de ändå klarade av fjolårssäsongen, och att det är någonstans nu så ska de ju också bevisa sig i det här. Förväntningarna blir ju väldigt högt ställda nu. Samtidigt som de så här, bryter man ner det, så är det ganska mycket nya spelare och som ska hitta in och som ska lära sig och allt sånt där. Men de kommer ju behöva leverera direkt.
Ja, det kommer de. Samtidigt nästan skönt för dem, tänker jag, ur det perspektivet att det finns liksom Liverpool och Manchester City som är så kompletta. För det är nästan ingen som tänker att Chelsea ska vinna. Så de behöver inte riktigt ha den pressen.
Nej, men de skämmer ju ut sig om de slutar efter United till exempel.
Ja, gud ja. Ja.
De måste ju komma tre.
De kommer
ju
spela utan press. De har ett lag
som... spela utan press. Vi har precis pratat att de har jättemycket press. Och så bara knäppar han händerna och säger de kommer spela utan press.
Är du moderator fortfarande?
Berätta mer, Pontus.
Nej, men de kommer ju ta en press på sig och vinna ligan. Liksom.
Nej.
Och samtidigt som det är ett lag som fungerar väldigt bra utan Ziyech, Werner, Havertz. Och då är frågan så här, ja, men då kan de också få tid på sig att komma in i laget. De kan få tid på sig att liksom bli få matchform och så vidare. Så jag tror att det kommer gå bra. Så alltså, risken är väl liksom om vi slänger in alla de här nya spelarna på en gång och kör järnet, då tror jag att det kan bli lite pyspunka, att alla kanske inte har samma, att vissa av dem kanske behöver lite startsträcka. Och då tror jag att de har så pass bra bredd i truppen att det inte gör så mycket. Jag tror inte att det gör någonting om Mason Mount startar 3 av de 10 första matcherna och Kai Havertz 7 liksom.
Jag tror att de har ändå... Sen läste jag faktiskt nu precis innan vi gick in för inspelning att Kai Havertz har imponerat jättemycket på sina första träningspass på Cobham, eller vad det heter, va?
Ja.
Och att senior figure säger att han är mer redo. Ben Chilwell ska vara långt borta och Ziyech också tveksam till.
Ja, men så är det. Det är ju, nej, jag tror ändå att de kommer att liksom vara, de kommer liksom komma in i under säsongen och få in alla de här spelarna och bli jättebra. Men framförallt med tanke på att jag tror inte de kommer slåss om ligatiteln, och jag tror inte att, eller åtminstone så kommer de inte ha förväntningarna på sig att slåss om ligatiteln den här säsongen. Så jag tror att de kommer klara det galant, och jag tror att det kommer verkligen vara ett tydlig kvartett i år. Och att United också är med. Och jag tror att Chelsea United kommer vara ungefär lika bra. Sen så blir det lite längre startsträcka för Arsenal och Spurs. Som får väl kämpa om att ta Europaplatser egentligen.
Ja, det tycker jag de är utmanade på allvar av Wolverhampton. Som jag verkligen inte ser är särskilt försvagat. Alltså Fabio Silva är ju en galen värvning så tillvida att det är en 18-åring som har gjort 3 mål som senior. Han kostar 450 millar. Samtidigt så är det ju, pratas det ju om honom som en ny liksom portugisisk golden boy. Att han ska vara hur bra som helst. Det får vi ju se. Men Wolverhampton känns väldigt klart på något sätt. Och redo att faktiskt slåss om det här. Just nu ser de inte ut att tappa Adama heller.
Nej, varför skulle de bli sämre än vad de är nu?
Det är ju Matt Doherty som har gått till Tottenham.
Ja, jo, exakt. Och sen, men då har de väl Vinagre har väl vikarierat där en del. Och när han har spelat har han varit otroligt bra. Alltså superspännande tycker jag. Så.
Och samtidigt så är ju som vi sa, Arsenal och Tottenham vet vi ju helt ärligt inte riktigt vart vi har. Sen är ju de, men det finns ju en så här bild när man går in i varje säsong att de kommer att sluta före ett lag som Wolves, men det är ju absolut inte bevisligen, finns ju inga garantier. Nej. För det. Nej. Så att men jag tror att jag vet inte exakt hur jag tippat. Jag har nog tippat alltså bakom City, Liverpool, Chelsea, United, så har jag nog Arsenal, Tottenham, Wolves. Men där är det så här, de tre placeringarna känner jag, det skulle kunna sluta exakt i vilken ordning som helst mellan de lagen. Men det är väl de som någonstans ska ha för målsättning att vara där.
Och sen ska vi, ja precis.
Och sen kan man absolut argumentera för att Arsenal ska sträva högre och Tottenham ska sträva högre, bla bla. Men nej, det borde de inte göra, för de kan inte.
Nej, men vi vet, jag tycker det känns jätteoklart. Alltså Arsenal känns som att det är ett bättre lag än förra året. Verkligen. Men hur mycket bättre mot ett väldigt klart Wolves. Leicester kanske känns att det var förra säsongen och ett missat Champions League där, försäljning av Chilwell. Ett år
lite
till
på pyspunka.
Ja, lite pyspunka skulle jag nog säga ändå. Men också, det är ju första hela säsongen för Tottenham under José Mourinho. Alltså, han tog ett väldigt kapabelt Chelsea-lag ner till 15:e plats i Premier League, va? Innan han fick kicken senaste gången.
Ja.
Alltså, jag har ju sagt hela tiden att det ska sluta ett brinnande inferno. Så att Spurs kan lika gärna sluta på 16:e plats som Eric Dyer på alla 11 positioner.
Men om man vänder på tabellen då och kollar vilka kommer att åka ur.
Ja, Norwich slog ju rekord nu. Den klubb som blivit nedflyttad från Premier League flest gånger. Totalt 5. West Bromwich bara på 4. De vill ju hinna i kapta. VBA kommer ju ryka, så det sjunger om det. Det är ju, Mateus Pereira verkar vara väldigt duktig. Någon slags ny Buendia i Norwich. Men i övrigt så ser jag inte att det skulle finnas någonting riktigt i VBA som talar för att de skulle vara kvar.
Nej, och med dåren Slaven Bilic så kan ju liksom...
Han är ju kickad innan november, va?
Ja, exakt. Plockar de in Tony Pulis i november så kan de mycket väl klara kontraktet.
Nu snackar vi drömscenarion. Men det är här liksom... spelar vi bågen, Pontus.
Ja, det är ju min dröm.
Då flyger vi.
Men det är väl liksom, det är väl det som kan rätta. Sen är det svårt alltså. Det är så lätt att bara, nej, men nykomlingarna kommer ryka och så vidare. Det behöver inte nödvändigtvis vara så. Jag tror väl att Aston Villa kan nog få ganska tufft och få nog kämpa.
Jag tror att jag har tippat bara... att de åker ur. Och då var det ändå jag som hela tiden under förra säsongen sa, jo, men de är tillräckligt bra för att lösa det här. De kommer lösa det här. Och det var alltid så här, fast är de det?
Ja, men du kommer fick ju de rätt det? Ju.
Ja, men och då tänker vi att jag får rätt den här säsongen också. De ryker.
Jag tror ju att Crystal Palace lever jävligt farligt alltså. Visst, Zaha och den här nya killen Esse som verkar vara liksom lite uppskriven. Jag har väldigt dålig koll på honom. QPR var det värvades ifrån, va? Jag tycker annars att det är ett så jävla impotent lag. Alltså det händer så fruktansvärt lite kreativt och bra kring Crystal Palace framåt. Alltså när jag såg dem, varenda match jag såg dem i fjol, det är fan ingenting. Det är menlöst och det... Ja, jag vet inte om de kan tråka sig till ett års kontrakt till. Jag tror faktiskt att Crystal Palace har den sista.
Stackarna.
Nedflyttningsplatsen.
Och Leeds klarar sig med andra ord då?
Det verkar så.
Ja, troligare än att Fulham med det i alla fall.
Ja. Det finns ju liksom en vilja att investera i Leeds nu också. Det finns ju en annan liksom grundvilja, alltså vad ska man säga? Alltså Fulham... Ja. Jag tror inte att Fulham klarar det heller, om jag ska vara ärlig. Jag tror att jag har
fyra
sagt...
lag åker
det. Det är nya.
Nej, men nej, däremot tror jag att Aston Villa och Crystal Palace är uppe om alltså sista nedflyttning. Så där tror jag att Crystal Palace ryker. Att Villa klarar det igen. Men att Fulham och VBA ryker också.
Mm. Men jag har några frågor till här som vi kan riva av innan vi stänger butiken för idag. Kul uttryck. Tycker jag. Nej, men så här.
Ganska vanligt uttryck.
Ja, okej, okay, boomer! Alltså, man råkar säga det till.
What do you say?
Boomer. Boomer. Innan vi stänger ner Snapchat-appen. Det här får vi utvärdera sen. Eftersom jag...
Jag lägger till
app. Betoning på appen. Vad ska man annars använda? Gå på www.snapchat.com.
Det är det jag brukar göra. Jag brukar hamna på väldigt konstiga sidor. Det är väldigt verkligt. Så här, jag vill veta nu. Och det här, jag tänkte att om man har båda rätt på det här så får man 3 poäng. Och om man har 1 rätt så får man 1 poäng. Och sen som det skulle bli så att ni liksom får 1 poäng var någon av er, så får ni lösa utslagsfrågorna själva, för jag ska bli föräldraledig så jag tänker inte vara med. Men frågan är den här: vilken tränare får kicken först och vilket datum sker det? Vem får kicken först och när? Så att man kan göra rätt på datumet och fel och så vidare. Det är ju ganska uppenbart.
Brendan Rodgers 11 november efter en riktig fiaskostart för Leicester.
Då säger jag José Mourinho 16 november. Då.
Mm-hmm.
Av samma anledning.
Ja.
Att det går dåligt för Leicester.
Exakt.
Det skulle vara ett pressmeddelande jag hade läst om.
Då känner Tottenham att de måste agera.
Ja,
det är så det.
Vad säger du Pontus?
Ole Gunnar Solskär, 3 december.
Oj, oj, oj.
Det gick inte så bra som man trodde.
Vad sa du för datum?
3 december.
3 december.
Jag ville säga upp. Slaven Billish, men det här kändes som att mer att sticka ut hakan.
Ja, det, men det här, jag...
Kul uttryck, sticka ut hakan.
Ja, det är kul. Det är kul. Ganska vanligt.
Ganska vanligt. Gör man det framför när man filmar på den här? Ja.
Lägg upp det på din Facebook-app.
Sen undrar jag det här, det är bara 7 lag som har vunnit Premier League och bara 4 som har vunnit mer än en gång. Så oddsen är ju vad de är. Men finns det ett lag i år som kan göra en Leicester, eller typ en Leicester, och vilket lag är det då som gör det? Kommer från ingenstans och faktiskt vinner hela skiten. För ingen av er trodde ju att Leicester skulle göra det innan de gjorde det, och jag menar, ja.
Nej, men det är klart att det inte kommer vara något lag som gör det. Eller vadå?
Nej.
Eller måste man säga ett lag?
Nej, du kan ju säga nej också.
Jag säger nej och nej. Eller vadå? Du kan inte få några poäng. Du vet vad chansar. Jag får inga minuspoäng.
Nej, det här får du inga poäng för. Det här är utom tävlan.
Jaha, ja, nej, det är klart att inget lag kommer göra det.
Nej, det tror inte jag heller.
Det är alldeles för bra liga i år.
Mm. Ja, verkligen. Och som vi har varit inne på tidigare, alltså framförallt liksom City och Liverpool är ju alldeles, alldeles, alldeles för bra.
Mm. Börjar Brighton spela Aaron Moy så kanske ändå.
det är Brighton det kommer.
Mm, ja, kanske.
Ja, alltså det var verkligen bara första frågan som var tävling med poäng.
Okej, då kan jag lägga ner.
Det var bara så.
Vi sitter på helspänn allihopa och är supersugna på att tävla om poäng. Som inte ens kommer ge oss någonting annat än bara poäng.
Vi ska sätta datum också, det är så jävla osannolikt.
Ja, men det är ju otroligt roligt att någon har rätt på den, ska sägas. Men om man säger så här, vad händer med titelracet om Van Dijk blir långtidsskadad?
Alltså det sjuka är att Liverpool är så jävla välfungerande nu att det blir mer spännande, men inte nödvändigtvis helt avgörande.
Det skulle jag nog förmodligen också säga. Men också så tror ju inte jag att... Jag tror ju så här, i och med att jag ändå har tippat att City vinner ligan, så får jag ju liksom stå fast vid det.
Mm.
Men det är ju klart att när jag har tippat att City vinner ligan, så tror jag ju inte att de vinner med 25 poäng och att Liverpool kommer vara klappkassa. Utan det kommer ju vara supertätt, såklart. Så att det är ju... Som Petter säger, det är klart att det kan bli att det skulle kunna vara en fördel till framförallt City då, så som jag ser på saken. Men inte nödvändigtvis att alltså Liverpool kommer ju inte så bra som Liverpool är nu, och det som Liverpool har byggt upp kommer ju inte helt rasera bara för att Van Dijk blir skadad.
Så vi inte glömma att Lovren lämnade också, va?
Nej, jag skulle säga... En annan sak som talar för Liverpool alltså.
Det finns ingen risk att han kommer in.
Men jag skulle säga att om Liverpool kanske har 50-55% chans att vinna ligan nu, City 40 typ. Då skulle jag väl säga att det blir ombytta roller, om inte mer, typ att Liverpool är på 35% chans att vinna ligan utan Van Dijk. Jag tror att det skulle skada ganska mycket.
Ja, men det är det jag säger, alltså, det kommer ju vara skadligt, men inte nödvändigtvis avgörande.
Nej, alltså jag skulle säga,
alltså City har ju inte löst sin mittbacksfråga.
Nej,
än.
Exakt.
Alltså,
ett Liverpool utan Van Dijk skulle förmodligen ändå komma före Chelsea och United liksom.
Ja.
Ja, gud ja.
Så, men det skulle ju vara ett avbräck, va?
Ja, det skulle vara lite tufft för dem.
Ja.
Kommer vi i det här fönstret eller januari se en svensk värvas som startspelare till en Premier League-klubb? Och vem blir det i sådana fall?
Robin Quaison, Southampton typ, kanske?
Mm. Ja, varför inte? Jag sitter och funderar på vilka som liksom eventuellt skulle kunna. Men ja, det var faktiskt ingen dum idé.
Nej, det är väl egentligen alltså, svårt att se. Det skulle kanske Pontus Jansson i... skulle kunna tänka om honom i typ Fulham.
Mm. Ludvig Augustinsson skulle kunna gå in i ett, vilket mittenlag i Premier League som helst egentligen också, skulle jag säga.
Verkligen.
Mattias Svanberg i Fulham.
Ja, man ska inte gå in som startspelare, väl?
Jo.
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 Det är Skåne...
Den mest talangfulla 99 av dem alla.
Ja. Ja, varför inte? Vem är jag och säger mot Pet?
Nej, du har ju haft alla rätt hittills. Jag kunde inte ens sätta ihop en lista med 25 namn i rätt ordning. Så.
Ja, avslutningsvis, vem blir den mest omtalade spelaren eller tränaren i år? Och av vilken anledning? Ja, men ni får hitta på vad som helst. Tänk så här, Graham Potter sparkar av benet på linjedomaren. Liksom. Men liksom, vilken spelare?
Det kommer nog inte hända.
Nej, det kommer nog inte hända. Men det vore intressant om du gjorde det.
Jose Mourinho skulle kunna göra det.
Jag tror att det här är så jävla tråkigt och uppenbart svar. Jag kommer inte säga något kul. Det kanske ni andra kan stå för. Men nu är det för sig två spelare. Men så här, alltså det känns ju som att det antingen så är det Rashford eller så är det Sterling. För att de är så jävla engagerade i så mycket som är... så otroligt viktigt. Och det känns som att båda de två har någonstans liksom bara börjat med att på riktigt etablera sig som den typen av fotbollsspelare och den typen av liksom människa. Så att det känns som att båda de två kommer nog den här säsongen också pratas mycket om av den typen av anledningar.
Mm. Så du spelare eller tränare?
Ja.
Ja, jag hörde bara tränare, så tänkte jag Sterling, och, du vet, för en sekund.
Det hade
så
varit
bara
en jävla
spelande
grej.
Tränare båda två i sina klubbar, känt från.
Är det inte
Berlin?
Nej, jag tror att Therese kan ha väldigt, väldigt rätt. Jag sitter så här så det kokar. Dean Henderson är ju enligt Sportexpressen Premier Leagues 10:e hetaste spelare, så det är inte otänkbart att det blir han. Nej, men jag tror faktiskt Sterling kommer oss, alltså så här, han kommer vara lite mer omskriven än Rashford. För att han är lite bättre spelare. Men annars, jag kan inte... Alltså, det är om Pogba får liksom nå så här Juventus-höjder i United. Liksom, och alla liksom belackare tvingas lägga sig platta. Då skulle han kunna vara med.
Det kommer de ju aldrig göra, för han har säkert klippt sig precis när det händer. Så kommer de ändå liksom...
Typiskt när det ska liksom komma in och förstöra.
Och så här när Rainy Day in Stoke, och så blev det här.
5 goals from Pogba versus Manchester City, but... New haircut. Ja. Nej, men jag är helt inne på Phil Foden, att han verkligen kommer ta klivet och bli liksom en super superstar nästa säsong. Mm. Att det blir liksom den, ja, att det liksom han blir på något sätt. Det tror jag. Jag tror att han kommer vara otroligt bra och att det kommer synas i hela världen liksom. Man kommer prata om honom som the next big thing. Mer än när Petter pratar om honom som the next big thing. Mm. Vilket i och för sig räcker för mig, men jag tror att det kommer bli ännu fler som gör det. Jag tror att det kommer vara otroligt bra. Jag har tyvärr ingenting roligt att säga.
Nej, men det behöver inte vara kul alla gånger. Folk har slutat lyssna ändå. Ja. Låg in i podden just nu.
De var klara efter att de hörde att det var Sean Dyche. Vi har nått toppen.
Ja, vi har nått toppen. Vad gör ni i helgen när ni tittar nu? När det är premiär igen? Ska ni göra något kul? Helt enkelt. Det är sista frågan jag har.
Nej, jag ska till Tele2 Arena.
Ja.
Och jobba med allsvenskan. Ja, det är mörkt.
Alltså jag har knappt hunnit fatta att den gamla säsongen har tagit slut, tror jag.
Det har den inte, det är omgång 35 på gång.
Ja, okej. Okay, ja. men jag vet inte. Jag vet ärligt talat inte riktigt vad jag kommer känna. Förrän City tar den där första 3-poängaren och Liverpool gör det också. Och man börjar känna stressen att så här, helvete. Nu börjas det. Ett enda snedsteg här och det är ett helvete.
Ja, nu är det över. Fan också.
Så nu inför är det nästan svårt. Jag tror jag kommer bänka mig, kanske ta en öl. Och sen så kommer jag vara stressad till maj.
Mm. Jag tror jag ska åka ner på stan faktiskt och sätta mig på någon pub och kolla. Det brukar jag göra, faktiskt.
Ja. Covid own goal.
Följer vi coronarestriktionerna för fan.
På tal om saker som kändes otroligt länge sedan. Alltså förra premiäromgången. Alltså låt mig börja om. Förra säsongens premiär kollade jag tillsammans med Sebastian Mattsson. Känns som att det var 2000 år sedan man var med i den här podden.
Nej, det är det ju också.
Oj, nästa vecka ska vi lista de sjuka sakerna som hände förra säsongen. Där vi dels går igenom It's Rebecca Vardy, Harry Maguire, Messigate, Sebastian Mattsson lämnar Kick and Rush. Vad har vi mer för sjuka grejer?
Nästa vecka, hör listan vi går igenom här och nu.
Vilken är den femte?
Stay tuned!
Ja,
nej, men det gör vi. Det var ju det. Vi ses om en vecka och går igenom det här.
Förmodligen inte, då kommer vi prata om premiäromgången, men...
Jag tänker så, ja, det kan också vara. Vi säger väl hej då.
Hej då!
Ja, hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.